Här börjar Inget kan hejda kärleken av Barbara Cartland. Inläst av Ida Olsson för Saga. Kapitel 1. 1802. Markisen av Fane körde sina förstklassiga hästar längs St. James' Street, medveten om att hans fiender och många av hans vänner betraktade honom med avundsjuka blickar. Det var inte bara på grund av sina hästar som markisen väckte avund, svartsjuka och andra häftiga känslor i människors hjärtan. Han var för skicklig på allting för att kunna vara något annat än en kontroversiell person. Och det var inte ens förvånande att han bland dem som bildade krets runt prinsen av Wales hade dåligt rykte på grund av sitt utsvävande liv. Som sportsman åtnjöt markisen idrottsvärldens respekt, men han retade även upp de som tävlade mot honom i hästkapplöpningarna eftersom han var så tvärsäker på att vinna, att de tyckte det var nästan orättvist att han skulle passera målstolpen först varenda gång. I andra slags tävlingar, framförallt när det gällde det täcka könet, lyckades markisen alltid snappa bort de vackraste kvinnorna mitt framför näsan på både vän och fiende. Han hade rykte om sig att ha lämnat fler krossade hjärtan efter sig än någon annan bo under det senaste århundradet. Det kunde hända att hans erövringar irriterade till och med prinsen av Wales. Jag kan inte begripa vad de ser hos er, Fane, hade han misslynt anmärkt för bara en vecka sedan. Detta kom sig av att han fått reda på att en dansös som han fått syn på scenen vid Covent Garden redan befann sig under markisens beskydd. Hans kungliga höghet väntade sig inget svar på sin fråga eftersom det var uppenbart. Markisen var inte bara ovanligt stilig, utan dessutom enormt förmögen, och han ägde hus med dyrgripar som hans familj samlat ända sedan Elisabeth den förstas dagar. Att han till råga på allt detta var självgod, cynisk och öppet förklarade att han aldrig hade varit förälskad gjorde honom till en oemotståndlig utmaning för kvinnorna. Den kvinna är inte född som inte vill omvända en rucklare, hade en av de äldre medlemmarna på Whites sagt föregående kväll. Men då det gäller Fane kan de lika gärna försöka hejda en skogsbrand med en hink vatten. Denna anmärkning fälldes angående nyheten om att Lady Isabel Chatley hade lämnat London på grund av, enligt tidningarna, en opasslighet som tvingar henne att vila ut i lantluften. Alla visste mycket väl att varken lantluft eller någon annan sorts luft skulle kunna bota det brustna hjärta hon åsamkats av markisen av Fane. Han hade tröttnat på henne när hovet återvände till London i början av april. Fram emot slutet av månaden kände alla till hennes känslor och hans likgiltighet och hade lyssnat till hennes ständiga rop och hon önskade att hon vore död. För de som blivit uttråkade av hennes klagolåt var det en lättnad att hon hade gett upp jakten och dragit sig tillbaka till landet. Men samtidigt var alla överens om att markisen som vanligt hade burit sig mycket lumpet åt. Han borde ha insett redan när han inledde sin kurtis, om nu det var rätta ordet, att Lady Isabel var den klängande typen. Det är ingen ursäkt att hon är en förbaskat stilig kvinna, sa en annan klubbmedlem fundersamt. Alla Fanes kvinnor är stiliga. Det är bara det att han är så likgiltig för andra människors känslor att han inte har en aning om vilka smärtsamma följder hans intresse får. Ett intresse som aldrig varar särskilt länge. De som hörde på de två gamla herrarna ertappade sig med att önska att deras intresse för kvinnor skulle uppnå åtminstone hälften av de resultat markisen så lätt åstadkom. För de som satt där och smuttade på sin konjak och funderade på hur de skulle tillbringa kvällen verkade det som om markisen fick ut mycket större nöje av livet än dem. Det var en tanke som var minst sagt irriterande. Med en skicklighet som var lika anmärkningsvärd som allt annat han gjorde styrde markisen sina hästar mot Carlton House. Han tänkte faktiskt att det var rätt ledsamt att prinsen hade låtit sända bud efter honom när han haft för avsikt att återvända till sin bostad vid Berkeley Square för att byta om till middagen som han skulle avnjuta tillsammans med Lady Abbott. Hon hade väckt hans uppmärksamhet kvällen innan i Devonshire House eftersom klänningen hon bar var så genomskinlig att han för ett bestört ögonblick då hon inträdde i rummet fått för sig att hon var spritt naken. Han måste ha träffat Lady Abbott vid flera tidigare tillfällen, men han hade aldrig förelagt märke till att hennes figur var fullkomligt enastående förrän hennes genomskinliga klänning avslöjat detta faktum med våldsam kraft. Det var då som han beslöt sig för att hon var värd mer än en hastig blick, och det rådde inget tvivel om att damen i fråga var mer än villig. Hennes mörka hår och sneda gröna ögon påminde honom om en panter, och när han samtalade med henne ute i trädgården upptäckte han att hon kunde flirta provocerande och med den sortens elegans som han alltid fann roande. Precis som prinsen föredrog markisen kvinnor som var väl bevandrade i kärlekskonsten och hur det gick till i den fina världen. Även om ängsliga mödrar föste iväg sina döttrar när han närmade sig, som om